Christus död för mina synder och preis dig från dödens grund. Levande för mig i himlen, det är salighetens grund. På hans sonings död jag bygger, blodet gäller var en stund. Han har fullfört frälsesverket, det är salighetens grund. Den som tror på mig ska leva, slik löd ordet fra hans mun. Evigt tryggt är frälses fjälle, det är salighetens grund.
Ja, god søndag. Vet du hvorfor vi samles om søndagen? Det var jo den siste dagen i veko de hadde så helligdag i det gamle testamentet, og i Israel hadde de det. Og det er lørdagen, så søndag er den første dagen i veko, men det er helt ifra Jesu oppstandelse vært samlingsdagen til de troende. Og det kommer nettopp av det at det var den dagen Jesus stod opp igjen. Så det är inte minst det vi ska tänka på nu med söndagen. Den dagen när det eviga livet vart uppenbart att det var vunnet tillbaka till oss. Jesus stod upp igen, och det är alltså orsaken till att vi kan samlas med stor frimodighet och hopp och tröst. Jesus lever. Denna söndagen är texten om den kananeiska kvinnan, och texten är någon ville kanske sett överskrift och Jesus visar sig stor tro, och där går an. Men då kan det hända att den liksom bara uppfattar denna kvinna som ett medel så Jesus skulle visa oss något göra. Och så behandlar inte Jesus ett människa. Men den kan gott säga det är kämpande och sejrande tro. En kämpande och sejrande tro. Och den ena texten, det är väldigt sån att texträckorna, särskilt den första, som så har varit från gammalt, har en väldigt djup visdom i sig. Där både gamla testamentetexterna och nytestamentetexterna hänger väldigt samman. Och därför hade jag bara lust helt i början med att nämna den texten som är från gamla testamentet. Det är ju Jakobs kamp med Gud. Och det förunderliga var att Jakob kämpade med Gud och vant. Det är ju förunderligt. Och det var inte sånt det såg ut det skulle bli. För Jakob, han var en luring och bedragare. Så han hade ställt sig så att han måste rymma väck ifrån familjen och landet sitt. En syndare på flukt. Men i Bibeln så är det så förunderligt att det är syndare på flukt. Gud ser att det. Det har han gjort hela vägen. Ifrån syndefallet sin dag så är Gud på leting efter syndare på flukt. Och så kommer han till Jakob medan han flyktar. Med något vid underliga löfte. Och så blir Jakob prövd i det frammande landet bort hos Laban. Han fick möta en äkta Laban alltså. Och får möta liksom sig själv. Och det blir inte bara spök för Jakob. De var luringar bägge två. Och det där var inte så enkelt. Men till slut har det blivit så att Jakob känner att det kan inte vara det här längre. Och så kommer Gud till henne i ett syn. Du ska resa tillbaka till landet. Men när han närmar sig landet så börjar bekymringarna att växa. För då vet han att det nog lyttar möta Esau. Han ser lurtig så försmedlig. Och var så synd på mig att han stod mig till livet. Och så börjar Jakob och kvir sig till detta uppgöre. Nu ska han möta, skulle jag säga, sin livs största skräck. Och nu har han inte fler medel att lura sig undan. Och så han kommer så långt att nu vet han Esau kommer emot mig. Men då är det Jakob har en ting han må göra för han kan möta Esau. Han må ha ett uppgör med Gud. För mig i stand till möta, skulle jag säga på rätt måte, våra medmänniskor, så är det ett uppgör med Gud. Och så kommer Gud emot han i en människoskickelse. Och så blir det en brytekamp där om natto. Och den natto samlar på många måter hela Guds ställ med Jakob. Jakob var så vansklig att det var inte råd för Gud att regera han. Han kämpar med Gud. Kämpar mot Gud i begynnelsen, faktiskt. Och så ändrar han med att när Gud ser att han inte kunde rå med han så tar han honom på hofto och slår hofto ut och led. Och då blir ju Jakob hjälplös. Och det är räddningen för oss när Gud får ställa sånt med oss. När han inte kan rå med oss så sätter han oss i en ställning som blir hjälplöse. Och vad gör Jakob då? Då skiftar hela kampen karaktär. Från att kämpa med Gud för att övervinna Gud. Så börjar han en kamp där han helig Gud och säger, nu må du inte gå från mig. För du välsignar mig. Så det skjer noe merkelig den natten. Og så er Jakob kommet der at han hjelpløs, holder Gud, og roper på velsignelsen. Og velsignelsen er ikke noe sånn generelt dryss over livet først og fremst, så ja, det kommer noe godt her og noe godt der og noe godt her. Men velsignelsen til Jakob, det er først og sist velsignelsen i Kristus. Det er jo den altså, som er hovedsaken. Den velsignelsen som Jakob roper på da, er velsignelsen i Kristus. Han roper rett og slett på Jesus. Når han var blitt så hjelpløs, da roper han på Jesus. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og når profeten skal gjengi dette, så sier han at han kjemper med Gud og vann. Han gret og ba om nåde. Ba om nåde. Da har Jakob blitt sittende fast, og så er det bare en ting igjen. Gud, sin redning, er mitt siste håp. Og så vinner han over Gud, når han møter han på nådepunktet. Og Gud, og da får Jakob et nytt navn, og det står mye der, soloran. Det har vært en soloppgang i Jakobs liv. Han ble en ny mann, når han fikk møte Gud og ta oppgjør med han på nådepunktet. Ja, en djup tekst, men den, jeg hadde bare lyst til å si, men den kampen, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Vi må be, kjære Jesus, vi takker deg for at vi forsamles i ditt navn, og nå ber vi deg om at du må gi oss mat for vår sjel når vi nå skal høre ditt ord, fortsatt høre ditt ord. Takk for det vi har fått, og nå ber vi deg om den hellige ånd. Amen. Ja, det er ifra Matteus 15, ifra vers 21. Så brøt Jesus opp derifra og for bort til bygdene kring Tyros og Sidon. Og så, en kananeisk kvinne fra de traktene kom og ropa til han og sa, «Herre, du Davids son, miskunne deg over meg. Dotter mi er ille plaga av i vond ånd.» Men han svarer henne ikke et ord. Læresvennene kom da og ba han og sa, «Vis henne vekk, hun går nå og roper etter oss.» Men han svarer og sa, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene av Israels hus.» Da kom hun og fall ned framfor han og sa, «Herre, hjelp meg.» Og han svarer og sa, «Det er ikke fint å ta brødet fra båden og kaste det til småhundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre. Men de små hundene eter smulene som fell fra bordet åt Herren deres.» Da sa Jesus til henne, «Tro de er stor kvinne. Det skal gå deg som du vil.» Og dotter henne var lekt i samme stunda. Amen. Vi er kommet så langt i Jesus sin virksomhet at det begynner å spisse seg til. Det er etter det store møtet i Kapernaum når det står at folk begynte å dra seg unna. Og fariserene sitt hat og fiendskap imot Jesus begynner virkelig å spisse seg til. Da dreg Jesus seg unna helt opp i grenselandet over mot hedningene sitt område til bygdene i Tyros og Sidon for å ta seg av disiplene sine og være i fred og stillhet i lag med dem. och undervisa dig. Så han är alltså närmast fara förbi gränsen och helt in på hedningarna i sitt område. Och det är ju säkert först och främst med tanke på att han skulle få vara i fred ifrån fariseerna och deras fiendskap för att undervisa disciplinerna sina. Men ändå till där har rykte om den förunderlige man nått. Jag ska komma tillbaka till det. Det är inte något tillfälligt idag. Och så är det en kvinna som börjar ropa ettan och hon är i yttersta nöd. Hon har ett barn som är illeplagad av en vond ånd. Och med annat idag och framkalla en allvarlig sjukdom. Jag står i alla fall efter på uttryck och varit läkt. Och hos det har varit vet mycket, det står ett annat tillfälle, det var en man som hade en son. Så ånd och stund och kastade han på ilden och stund och i vattnet, förfärdlighet hade han att kämpa med. I rädseln för det barnet de en gång fick så kom ett människa och föräldrar i den yttersta nöd. Och det var ingen som kunde hjälpa henne. Men hon har stora höjre. Och så vi nog höjre rykte om att det är han. Och han har hon nog hört om för, som sagt, ska jag komma tillbaka till det. Och så förstår hon, nu är han här. Som sitt sista hopp så hänvänder hon sig till Jesus i sin nöd. Och han bara går förbi henne och ensar henne inte. Men hon fortsätter att ropa efter henne. Och då så länge att disciplinerna syns att det där går över alla gränser. Så de säger till henne, skilj dig av med henne. Och där är de lite osäkra på vad det betyder. Någon menar det betyder, sänd henne väck. Säg till henne att du ska sluta ropa. Det är väl då så den vanliga uppfattelsen i den bibelsättelsen som jag har. Vad det är möjligt. Andra tror att det betyder, hjälp henne för att få fred. Du kan ju Jesus. Men kan inte ha denna ropning. Du skulle ju komma här för att vara i fred. Och nu ropas det så högt att alla folk hör hur du är. Och så får du vara i fred lika väl. Hjälp henne. Och för det talar svaret som Jesus ger. Han svarar, jag är inte känt till andra än de förkomna i Israel. Av Israels hus. Så han avslår och hjälper. Och så ger hon sig inte. Men hon kommer lika bortan och utifrån Markus-texten så kan det se ut så ändå det kommer in i huset där det är. Och kastar sig ner föran och ropar, Herre hjälp, hjälp mig, hjälp mig. Och heller inte då så är Jesus välvillig, sån som det höjres. Det är inte fint. Och ta bröd ifrån bodno och ge det till hundarna. Och då häller han sig på en måte i Israel sin vanliga språkbruk om hedninge folk. Jo, de urene. Och brukade bilda om de urene hundar. Hedningarna, de urene. Så säger han, det är inte fint att ta bröd ifrån bodno. Och ger det till hundarna. Och så ser man hur så övervinner Jesus likaväl. På förunderlig måte. Men då är det någon ting jag må säga. Först vill jag säga lite grann. Om att Gud har ju omsorg för hedning i folkena. Det hade han nog ifrån begynnelsen. Så för han utväljer Abraham så får man se. Hur Gud fortäller om de stora folkätterna som brer sig. Och det ätna är bara intressant för att Gud fortsätter omsorg för dig. Så för han börjar snacka om Abraham så får man ett utsyn över människosläkterna. Och det första han säger till Abraham är ju detta löfte. Och i det löfte hör det, i dig ska alla folk välsignas. Så själv om Gud utvalt Abraham och tog sig av Israel på och dig. I det gamla testamentet. Så hela tiden tanken. Det ska komma hedningarna till gode. Så Gud har omsorg för alla människor. Det kan du förlata dig på. Javel. Och länge för apostlarna begynte att gå ut så har Gud begynt att förbereda hedningefolkena på det som skulle ske. Och till den förberedelsen så brukte han särskilt två medel. Det ena var att han harva med de stora världensrikena. Det ena världensriket traspade alla de andra rika. Och så kom det ett nytt världensrike och traspade där igen. Och så får harva över hedningefolkena. Så de måste i grund tro på allt de hade. Och varför skulle de göra det? För de skulle börja och spörja, är det då något som står fast? Är det inte något fast punkt? Och där kan man ju tänka på lite grann i det fälle ting som sker i världen också. Så är det ena sidan av saken är att Gud vill hjälpa människorna att spörja, är det inte något fastare att bygga på? Är det bara tomt och hopplöst? För att de ska få öre för det är verkligen något. Så Gud hade börjat att traspa och harva för nu skulle snart såas. Och så hade han spredd Israel. Israel var fört i fangenskap. Och av dig var det bara de färraste som kom tillbaka till Israel. Men de flesta judarna efter den tid var runt i hedningevärlden. Och där de kom, de troende av Israel i alla fall. De kunde inte ante något vittna om att det finns en Gud som har skapat allt. Och så har tagit sig av sitt folk och bergade i yttersta nöd. Och så har lovat att det ska komma en frälsare en dag. Och i det rike som han ska upprätta ska ändå hedningarna få vara med. Så allerede då var det begynt att spreda sig ut ett rykte. Jag kan bara tänka på Nebukadnesar och kong Darius i Daniels bok. Nebukadnesar skriver brev till hela riket sitt, till alla stormännen i riket sitt, det stora babyloniska riket, och fortäller om att han har mött en Gud som han har måttat böd sig för. Israels Gud är den enaste sanne Gud. Så Nebukadnesar ännas så en gudstruande trodde på den sanne Gud. Och då bekänner han i brev, här var det något alltså, kan du tänka något så? Idag alltså det är Putin eller kina nu är för något. Hade Putin kommit i en sån ställning så kan du tro det hade varit väldigt runt om på nyhetssändningarna. Att han varit omvänd till Gud och sände brev där han ydmykte sig och fortällde hur Gud hade ställt med han så han nog var blivit en ny man. Jag tror det märkas. Och Daniel, nu han hade varit i Lövehålo, så säger Darius, alla så vitt som mitt rike når ska själva för Daniels Gud. För det finns ingen som kan frälsa sån som han. Så du känner det är ett förarbete. Och när det kom vise män från Österland, måtte ta en liten stubbe till dig hemma. Och någon som sa att Jesus kunde inte bli född i Norge för det var inte någon vise män i öst, sa de. Ja, jag var för att ta svenskan naturligtvis. Ja, då kom vise män från Österland. Lite lys hade de, men de hade hört något så. Det ska komma en frälsare för alla, en konge. Och så reste de i dagavis för att se han. Men de som bodde i Jerusalem hade klara skriften, de reste igen. Från Jerusalem till Betlehem en gång. Det är något förunderligt och Gud börjar arbeta alltså. Och kan tänka i vår dag också. Här i Norge alltså, det blir till doms för oss. För vi har haft Guds ord så kraftigt. Och så hör vi om hedning i folk. Så reser. De har bara hört lite grann. Och så reser de. Jag måste få fattiga vad detta är för något. Detta må jag höra om. Ja. Så det var något gott rykte och det står väldigt mycket om den kungen och han käm. Han ska frälsa den fattiges Europa och armingen så ingen hjälpar har. Och så säger Gud om han, det är för lite att du ska ta dig av hedningarna. Men jag vill göra det till lys, till jord och sin änna. Och så hade detta rykte om denne frälsarkongen bredd sig och i Sidon och Tyros. Så det var någon där så hade spissa öre. Det ska komma in. Det ska komma in. Och så kommer rykte. Nu är han kommen. Och där har denna dam fattat. För hon påkallade så Davidsson. Och Davidsson, där var det vanliga ordet för Messias. Där Israel inte hade förstått de flesta, där förstod denna kvinna. Messias är kommen. Han så inte bara skulle ta sig av Israel, men skulle ta sig av alla. Och han så skulle ta sig av det i nödstätte. Då ska blinde så, lamme gå. Och hade nog hört rykte. Och så fortälltes det. Han helbredade hjälplös sjuke. Han tog sig av dig som var bunden av Satan. Han viste inte bort ändå till tolmen och syndare. Tog han sig av. Och så en dag får du höra, han är här. Och så har hon alltså barnet sitt. Så ligger där och hon vet inte rå. Så ille plaga vi vunnen, kan ni tänka. Och när en mor på den måten ropar för sitt barn, så vet det, då är hon i ytterste nöd. Och så ropar hon. Men så sker det oförståeliga. Jesus svarar henne inte ett ord. Och det är det första jag har lust att säga lite om sån i punkt i talen. Jag är inte så god att ordna med dessa punkter jag alltså. Men det får nog tänka att det där står ett punkt där då. Ja, och det är att det är nog i skriften som vi snackar lite för sjelden om. Så i gamla kallt det där för anfäktelse. Det är ting som angriper tro. Så kan göra det väldigt vanskligt att tro. Tro de blir angreppen. Och det som kan vara väldigt vanskligt är att Jesus svarar inte. Han är taus. Och du ropar och ropar i ytterste nöd. Och Jesus svarar inte. Ja, det händer då. Det händer för många Guds barn. Och mer eller mindre ska du in i det du också. Där du upplever tio där Gud är taus. Och du skrik och du ropar. Hör han mig inte? Jag finner många i Salmenes bok. Salmenes bok. Det är nog för tio så har de väldigt mycket så de vill synga lovsånger många platser. Lovsånger ska de synga. Ja, det är grund att synga lovsånger, goda lovsånger. Men skriften är inte full av bara lovsånger. Men det är klagesalma och det är nödsalma och det är salma som skrev in i den ytterste nöd. För dig tränger mig och. Så det var, väl Oddvar Dahl som spore. Ja, när det här lovsångskvällen hade begredlighetskvällen också. Han hade klaga och grät. Nej, det var många som inte ville ha. Ja, ja. Jag ska bara ta ett exempel. Ett par exempel. Och det ena är från psalm 13. En psalm av David. Hur länge, Herre, vill du glömma mig för evig? Hur länge vill du löjna ditt åsyn för mig? Hur länge ska jag hysa sorgfulla tankar i min själ och sorg i hjärta hela dagen? Hur länge ska fienden i mina hög moa sig över mig? Sjå hit och svar mig, Herre min Gud. Lys upp ögon mina så jag inte ska sovna in i döden. Herre, han ropar och väntar. Och så svarar inte Herren. Har du glömt mig? Hur länge ska du glömma mig, Gud? Jag kan ju inte ha det sån. Vill du inte svara mig? Och så kommer det. Lys upp ögon mina så jag inte ska sovna in i döden. Då ska inte fienden min få säga jag fick övertaka på han. Och motståndaren min ska inte fryda mig. Men när jag vacklar, men jag sett mig lite i misskun. Mitt hjärta ska fryda sig över din frälsa. Jag vill lovsänga Herren, för han har gjort väl emot mig, slutta salmen. Men da begynner jeg, hvor lenge vil du glemme meg for evig? Og jeg fant et ord i Jeremia sine klagesonger, eller klagesongene som jeg kaller det. Hvis jeg sier klagesongene, så tror jeg de tenker først og fremst på et ord. Det står at Herrens nåde er at det ikke er ute med oss. Hans miskunnhet er enda ikke slutt. Hun er ny hver morgen. Da kan det. Og det er godt å tenke på at Guds miskunnhet er ny hver morgen. Men det står mye i salmen, i klagesongene, som er av en annen tonart. Og da er i begynnelsen på det kapitlet, så skal det lese om en mann som er i djup nød. Jeg er en mann som har sett elende under vrederiset hans. Han ledde meg, og han lette meg ferast i mørke og ikke ljos. Sannelig, han har vendt seg mot meg. Han vender handa seg mot meg hele dagen. Han lette kjøtet mitt og huda mitt herast bort, og han knuste beina mine. Han bygde en mur mot meg og kringsette meg med beske og møe. På mørke stader let han meg bo, liksom en som døde for lenge siden. Altså, da grov de ikke folk ned i kista i kirkegården, men de la det inn i hålet, og så stengte av. Og han opplever seg sånn, altså, at han er gravlagt inn i hålet, der han ikke kommer ut. Tenk at et Guds menneske kan ha det sånn. Det er jo noe til det uforståelige i kristenlivet da. Hvorfor svarer ikke Gud? Og så sier han, han murer at for meg som ikke kan komme ut. Han gjorde lekkene av mine tunge. Om jeg så roper og skrik, slipper han ikke bøna mi inn på seg. Han stengde vegen min, stengde vegene mine. Hører du en... Hvordan de hellige har hatt en stund nå. Og med rop og skrik. Han slipper ikke bønnen min inn på seg. Da er det ikke lett. Så da har det lyst til å si, Gud kan prøve sine på sånne måter. Det er en del av livet med Gud. Og det er en del av livet som de som tror får oppleve. Så det er ikke bare sånn at det da å være en kristen, da går du helst der oppe altså, og sveva. Nei, Gud kan føre sine ned i mørketiden, der det synes så stengt, så stengt. Og der kan du være sikker på at det opplever denne kvinnen. Hun roper til Jesus i ytterste nød, og han enser hun ikke. Ja, sånn ser det ut. Sånn ser det ut. Så skriften har veldig mye å si inn i sånt mørke. Så er det noen som kjenner seg litt igjen. Du er ikke alene. Du er i selskap med mange Guds barn, og mange av Guds fremste hellige har vært der. Så hent hjelp. Jeg nevnte sangboken, du kan godt nevne Salmenes bok her. Salmenes bok er full av hjelp i den nøden. Når du ikke finner ord til å be, så let i Salmenes bok. Du skal finne ord for alle situasjoner som en kristen kan komme i, og en troende kan komme i. Det andre, til å være Gud, til da å være Gud, høyre å være uforståelig. Ja, var det en god sats? Til å være Gud, høyre da å være uforståelig. Og det må du skjønne. Skal ikke du og Gud være like store, så må Gud være større enn din tanke, og da kommer du til å møte det uforståelige. Skal du møte Gud sånn som han er, så kommer du til å komme til et punkt, dette forstår jeg ikke. Ellers er jo ikke Gud større enn deg. Den Gud som du skal få plass til i ditt lille hoved, det kan ikke være himmelens og jordens herre. Derfor er det nødvendig, skal du lære Gud å kjenne rett, så må du møte det uforståelige. Og det er vanskelig for oss. Og det er noen, de har så mange spørsmål. Kunne jeg bare fått svar på det, og kunne jeg fått svar på det, og kunne jeg fått svar på det? Du får ikke hjelp i å få svar på alt. Då tror du ska finna en Gud som till slut kan kontrollera. Ja, nu har jag helig Gud här. Så nu kan jag tro på han. Ha? Känner du vad du håller på med? Du ska pröva att göra Gud så liten att du kan förstå han och kontrollera han. Det sker aldrig. Ska du leva med den sanne Gud, så du kommer du till möta något så oförståeligt många gånger. Kolleis kom vondskapen in i vero. Ja, Gud har inte sagt oss allt. Varför sätter Gud människorna på prövet så de ska falla? Varför är det så mycket vond? Varför ska det li? Och in i det minsta lilla människolivet så kan du finna så mycket. Varför är det sån? Och det är många som prövar att vara Guds advokat och ska ge svar på allt. Där kan du spara dig. Du kommer inte till att få svar på allt. Och det är heller inte det viktigaste. Att du får svar på allt. Jag ska ta några exempel som Hallesby brukar. Där står ett föräldrepar över ett sjukt barn som vrir sig i feberkramp på sjukhuset. De har bett sig hos om att Gud måste göra det vettla barnet friskt igen. Nu ber de att Gud måste ta livet fort så barnet släpper liv mer. Och förlöpigt så ligger barnet där och vrir sig. Och Jesus kan än så länge bara svara, salig är den som inte tar anstöt av mig. Det går ett följe hem ifrån kyrkogården, säger Hallesby. Det är far och fem barn. De två minsta var för små till att vara med i begravelsen. Det är mor som är fört till grav. Och far tror på Gud, men nu är helans inre upprör. Hur kunde Gud ta mor ifrån de små? Och förlöpigt kan Jesus bara svara, salig är den som inte tar anstöt av mig. Han kämpar med någon förklaring. Till att vara Gud hör det att vara oförståelig. Hans tankar är högre än våra, men begriper det inte. Det skjulta hör Herren till. Men det uppenbara det som han har sagt oss, det som han har fortalt oss, det är till oss till evigt tid för att vi ska hålla oss till det här ordet. Så det syns det är viktigt att säga alltså. Vi ska släppa gå runt i vår dag och vara Guds advokater för allt möjligt. Där kan vi ge upp. Men det han har sagt kan vi hålla oss till i liv och död. Jesus svarar inte ett ord. Men vad gör hon då? Hon som får höra kvinna, din tro är stor. Hon fortsätter att ropa till Jesus i sin nöd. Hon slutar inte att ropa. Men hon må ha känt det sån att Jesus inte bara avslår mina bönner, men han avvisar och mig. Men där ska du lära en ting. När Jesus inte svarar på din bön, så är det inte för att han avvisar dig. Käm du till Jesus, så står det, den som käm till mig visar inte bort. Inte heller om han är taus. Där ska du få lita på. Han avvisar inte dig när du kommer till han i din nöd, själv om han inte svarar på din bön. Och själv om det ser ut som tejer still. Men så upplever Jorda då. Ja, hon fortsätter att ropa. Och så till slut så är det alltså disciplarna. De syns detta beröver. Nu Jesus må du, enten de menar då att han ska hjälpa henne och få ifrån sig på den måten. Eller han ska börja jaga henne väck. Så svarar Jesus ännu en gång ett väldigt avvisande svar. Jag är inte känt till andra än Israels, de förkomna får. För än så länge så var Jesus sin virksomhet begränsad till Israel. Efter Guds vilja och styrelse. Och det är ju en av de spörsmål man inte liksom kan ge fullt svar på. Ja, men kan med hedningen i den tio? Där kan inte du ge ett fullt svar på. Du må låta Gud vara Gud. Men Gud har altså gjort det sånn at det første omgang så skulle Jesus være i Israel. Først etter oppstandelsen så skulle evangeliet til alle folkeslag. Da skulle det ut. Men enn så lenge så var Jesus sin virksomhet begrenset til Israel. Og da var det i Gamle Testamentet også, men jeg vil si, ikke uten unntak. Naaman var hedning. Og mange andre var hedningefolk. I Jesus i ettertavle er det flere hedningefolk. Rutt er stammor til Jesus. Og den der Rahab sjøgen er stammor til Jesus. Så i glimt så viser jo Gud at han har omsorg for hedningene også. Men det alminnelige virksomheten var knyttet til Israel. Ja, det er til og med et unntak i profetsendelsen også. Det er en profet som var sendt til hedningefolkene, Jona. Og da gjør han på den måten, den tiden, når Israel går under den tvungne forherdelse. Da blir Jona sendt til Ninive. Og de vendte om. Så dommen over Ninive ble utsett. Så det er noen eksempel altså. Og dette har hun nok hørt om. At det hendte jo Gud kunne hjelpe likevel om de ikke hørte til og ville. Så det har nok kanskje gitt henne håp. I alle fall så sier Jesus, jeg er ikke sendt til andre enn Israel. Så i grunn så avslår han å hjelpe henne i den nøden. Men hun tar tydeligvis ikke nei for et nei. Og så går hun på likevel. Det som sier, jeg ser du snur ryggen til meg, og jeg ser hjertet ditt er ikke sånn. For du er ikke sånn i ditt hjerte at du kan snu ryggen til syndige mennesker som roper etter deg. Så liksom griper han om hjertet. Men det ender jo med at hun kommer like bort til han, og så kaster hun seg ned på han. Og så, Herre, hjelp meg, sier hun. Og så svarer Jesus enda en gang så hardt. Det er så rart, altså. Han sier, det er ikke rett å ta brød fra bådene. Han bruker en lignelse, altså det er jo alminnelig folkeskikk da. Når bådene sitter og har lyst på mat, så er det ikke rett. Og hiver det til hundene, og så la ungen skrike. Da skjønner det jo alle. Og det er jo en ganske hard lignelse. Og denne kvinnen, hun blir ikke sint på Jesus en gang. Men hun sier, det er rett. Det er rett. Jeg er en urein hund. Kan være en urein hund, jeg. Og så snur hun da. Så fanger Jesus i hans egne ord. Og det er jo ikke noe Jesus heller vil at du skal, enn at du skal fange han i hans egne ord. Og så sier hun, men jeg er hjelpen med deg, jeg kan være en hund. For hundene får jo etet og smulene, så dette ned og bærer ikke om noe mer. Du kan like godt hjelpe både nå og Israels både nå, selv om du gir meg en smule, og bærer ikke om mer. En smule av deg er nok i all min nød. Og så bærer hun om å få være en hund som etter av smulene. Og da er det så Jesus ler imot henne i vennlighet. Og så sier han, det skjer som du vil. Tror de er stor. Gå hjem. Ja, hva er uttrykket? Dotter, det skal gå deg som du vil, sier han. Det skal gå deg som du vil. Så vinner hun over han, akkurat som Jakob vant over Gud. Så vinner hun over at hun slipper ikke Jesus. Og henger Jesus og holder seg til Jesus og klynger seg til Jesus. Og så hjelper Jesus henne. Og det er voldsomt fint å lære litt om hva som er stor tro. En stor tro er ikke en tro som kan rose seg av seg selv og si, jeg har virkelig en stor tro. Jeg har noe å vise frem. Nei, en stor tro er en tro som ikke kan slippe Jesus. Jeg får gå som jeg vil. Jeg roper til Jesus i min nød. Og fra da viker jeg aldri. Kjemme til Jesus, ropa til Jesus, og fortsette å ropa til Jesus. Og er takknemlig for de smula som han kunne få i. Ja. Så her er noe å lære om hva som er stor tro. Någon så liksom tänker mig skulle ha ett tro med skaft alltså. Så jag kunde visa fram, så här är tro om mig. Men tro är inte sån att du häller på sig själv. Det är inte tro hon griper sig till, men det är Jesus som griper det. Och det är tro i sitt väsen. Det är Jesus som tror på. Och vet inte om han har någon stor frimodighet. Och då var jag i begynnelsen så jag nästan ringen sluta. Då snackade jag om forskellen på hungerstru och visshetstru. Det är goda tider när ett Guds barn får leva. Och kan gott säga det normalt tillstånd. Att det får ha visshet om att det är synd om vi får lätt. Visshet om att det är Guds barn. Och det är nog något med hungerstru att den har lust att komma till visshet. Leta till och söka och jaga. Jag vill så gärna visshet. Det är inte ett gott tecken om du är likgyldig om att veta om du är frälst eller inte. Det är ett dåligt tecken. Och nej, det är så gott när jag får ha visshet att jag är ett Guds barn. Jag är på väg till himlen. Jag tränger inte frukta för om Jesus kommer i natt. För jag vet att det är orden mellan mig och Jesus. Så där må det inte ge dig om att söka om du skulle vara här så inte ha visshet. Men du kan vara ett Guds barn om du ingen visshet har. För hungerstro är en frälsande tro när hon må till Jesus. Du må till Jesus. Du ropar på Jesus. Du hänger med Jesus. Men du ingen visshet har. Så är det likaväl Jesus du griper. Och när du griper till Jesus på denna måten så har du hela Jesus. Och för du har visshet. Det är viktigt att få med. Huskar det hon som tog i kappo? Hon var inte stor i frimodigheten och törde inte gå på framsidan en gång. Men hon grep till Jesus. Hon vart hjälpen. För det var Jesus som grep det. Och det är hemligheten. Den stora tro är inte sånt som du kan liksom... Men det är grip. Kan inte släppa Jesus. Kan inte sluta ropa på han. Han är mitt enaste hopp. Och så ropar jag. Så må jag till Jesus i min nöd. Och så kan jag inte släppa. Jesus. Misskundig över mig. Ja. Hon blev hjälpt. Nu är det inte alltid. Det sker heller. Låt mig säga det också. Det händer någon icke förbönesvar. Men då visar den stora tro hos sig i att du blir hos Jesus likaväl. Och klynger sig till Jesus. Så bönesvaret är inte betingelsen. Det har jag lust att säga. Så det är en underlig text på många måter. Men det är en lärorik och själesörgerik text. Så... Du som är här, så är i en yttersta nöd, så ska denna texten säga en ting till dig. Fortsätt att komma till Jesus du. Fortsätt att rop till Jesus. Och klyng dig till han. Du blir inte till skamme. Jesus är till stola på. Själv om han ändå inte svarar på din bön, så avvisar han inte dig. Ingen av dig som tar sitt tillflukt till han ska bli till skamme. Där ska texten lära oss. Och det är i grund, där ser hemligheten med stor tro. Hon har en stor Jesus. Det är i grund Jesus är stor. Och det är Jesus som är umistande. Och det är Jesus som inte kan leva utan. Ja. Jag hörde inte så länge sedan Skogvall. Visst någon vill leta den talen så ligger den på, och han är inne på en god del av det som jag har varit inne på nu. Så den ligger på, jag tror det är Ädleve på Bibelsommar i väst. Där ligger massa talar ute. Sommar med A. Bibelsommar.com är det väl? Ja, .com eller .no. Tror det kom. Och där ligger en talet till Skogvall. Den kunde jag att lust att du ska höra hvis du har särlig bruk för det. Han talar väldigt kjellesyrgrysk. Och där går han in på något av dessa ting. Och där visar han till slut ett vittnesbörd att när det gäller tro så är det något med det att Tro er ikke først og fremst du som kom til troen, men det var troen som kom til deg. Ja, han har en sånn sats på slutten. Og det er det som hjelper denne kvinnen. Hun har hørt noe om Jesus, som er så dyrebart at hun kan ikke slippe det. Og tenk at hvis du har hørt det ordet fra Salme 72, som jeg siterte i begynnelsen, han skal frelse den fattige som roper, og armingen som ingen hjelper har. Da holdt hun seg. Han har lovt noe. Og for å si det sånn når det gjelder vår frelse, så har Gud sagt noe som du kan forlate deg på i liv og død. Jesus har gitt sitt liv til løsepenge for alle. Og han har sagt at det er ingen av de som kommer til han skal han vise bort. Ja, men det ser jo ut som han snur ryggen til meg. Han har sagt noe. Og når du hører om Jesus, og når denne kvinnen hadde hørt om Jesus, så gjorde rykt om Jesus sånn at hun ikke kunne leve uten. Hun måtte til han, hun måtte til han, hun måtte til han. Og det er hemmeligheten som har holdt meg i livet til denne dag. Jeg har fått vært under ordet om Jesus på en sånn måte, at det ordet har gjort, troen har kommet til meg, og så kan jeg ikke annet enn å klynge meg til Jesus. Jeg får ikke svar på alt jeg heller, sa du. Selv om det er mange svar i Guds ord på mange ting. Og jeg hadde lyst til egentlig å minne om en liten bete i en salme. Vi leser fra salmenes bok, en salme hver vek, det har vi gjort i flere år nå. Så nå nærmer vi kommer langt ut igjen. Og det er en salme som ikke blir lest så mye, men den har jeg lest nå. En kort en på 131. Av David, en sång til festreisen av David. Herre, mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne hovmoer seg ikke. Jeg gjev meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være still og teie som et avvant barn i å mor si. Som det avvante barnet er min sjel jo meg. Venta på Herren Israel fra nå og til evig tid. Fikk du med i dag? Han vittner om at han har fått sjel og tid til å være rolig hos Gud, så er et avvant barn hos mor si. Nå ammer de litt lenger i den tiden enn de gjør nå, så de skal tenke på en 2-3-4-åring. Ja, det var så lenge. I hvert fall 3 år. Så i 3-årsalderen så slutter barnet å få melk hos moro. Men det slutter ikke å være hos moro. Ennå var det lenge et hjelpløst barn. Men du ser dette avvante barnet på fanget til moro. Det er roligt. Ikke for, det er ikke hos moro først og fremst for det trenger noe melk, liksom. Altså, det er ikke gavene først og fremst. Noen er hos Gud hver gang de trenger noe hjelp, og når de har fått det, så fer de igjen. Så det er den ene siden til saken. Du er ikke bare hos Jesus fordi du trenger få noe spesielt hos han, og når du har fått det, så går du din vei igjen og klarer deg selv. Nei, det er ikke sånn Gud vil ha det. Han vil at du skal få være hos han. Til og med når du ikke har et spesielt bønneemne, så får du være hos han. Det er den ene siden. Den andre siden, men du er fortsatt barn. Det er mange ting du ikke forstår. Ja, men jeg trenger ikke forstå det. Jeg trenger ikke forstå det, for jeg har en Gud som forstår det. Sant? Mor forstår. Mor kan. Ser du barnet? Helt rolig. Ja, vet jeg bekymrer seg ikke hva de skal ete i morgen og hvordan de skal gå frem igjen. Jeg sitter på fanget til mor si, og så sier de, det er ikke jeg som har ansvaret. Ser du det bildet? Og hvor fint det er, og når Gud får føre deg frem sånn, at du får lov å ha en Gud, så du får legge ditt liv med alle dine spørsmål ned på han, og sier, får det bare være din, så får det være med spørsmål og alt. Det er ikke det viktigste at det får svar. Men det viktigaste er at jeg får lov å være din. Og så får du være min Gud, og du har svar, og du skal føre dine verk til ende, så jeg til slutt skal prise deg i all evighet. Og trenger du egentlig mer? Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men etter dog sikkert, den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Ikke sant? Så det där med det avvända barnet som jag hade lust att säga i den i sammanhanget och snackade om den stora tro. Låt oss spörsmål vara spörsmål. Du kan få lov att banka på och spörja Gud igen och igen. Men det är inte det avgörande. Det avgörande att du ska få vara ett barn för Jesus skull. Så har en nådig Gud och Gud tar ansvar för dig och dina spörsmål och Lasse och i tid och evighet. Och så får du lov att vara, jag kan kvila. Jag har en Gud. Han ska syta för dig. Det är för stor för mig. Jag ger mig inte av med spörsmål som är för stor för mig. Nej, det är slut. Nu ska jag släppa vara Gud. Jag ska börja vara ett litet barn. Så är hos mor. Inte sant? Ser du då? Är inte det gott då? Jag ska släppa lösa världsproblemen när jag klarar Gud. Jag släpper ge alla svar och jag klarar Gud. Jag ska förhålla mig till det han har sagt. Men det viktigaste för mig är inte att det får dig svar, men att det får vara hans. Jag ska avsluta med två karlar som snackar tillsammans. Det var, den ena säger till den andra, det var två kristna som snackar tillsammans. Och de hade det förtroligt. Och de plädde vara väldigt eniga. Ja, det är ju inte så dåligt. Och så säger den ena, men när jag kommer hem till Gud så har jag någonting jag ska spörja honom. Jag ska spörja honom där i livet mitt, och där i livet mitt, och där i livet mitt. För det var så oförståelig. Varför gjorde Gud så han? Varför kunde han hjälpa mig i den nöden? Och så vidare. Så säger den andra, jag plejer vara enig med dig, men nu är jag rätt inte enig med dig, sa han. Kommer jag hem till Gud så kommer jag inte att spörja ett enaste spörsmål och kommer bära till tacka. Och kan du förstå det svaret rätt? Det viktigaste för dig är inte att få svar på alla spörsmål. Men att du får vara Guds barn och bli frälst och nå hem till Gud. Om han kommer att förtälja dig svar på alla spörsmål du har inte grejer på. Men då är du bergad i tid och evighet. Och det var väl det du ville. Inte sant? Låt Gud vara Gud. Men Gud har uppenbart sig i Jesus att han har ett nådigt. Han är nådig i Jesus. Så kommer du till Jesus så kommer du aldrig i evighet att bli förkastad. Själv om det är alldeles så mycket du inte förstår. Ja. Detta är det löste vittna om idag. Stor är den tro som hänger i Jesus. Uansett. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du hade den barmhärtighet på oss. För oss att du gick i döden och gick till Golgata. Och att vi får känna ditt hjärta. Hjärta ditt är att du dödde för mig. Det är det största av allt. Och då vet jag hur du är i ditt hjärta mot mig ännu idag. Och så får det ta min tillflykt till dig, Jesus, i liv och död. Och så har jag många önskemål och många bönor. Tack för att jag får lov att komma med dig. Men tack för att du får vara Gud. Och det är nog för oss att du är Gud. Så kommer Jesus till dig med oss själv och allt vi har. Och så ber med dig en ting. Låt oss få vara din i tid och evighet. Ställ du med oss i din stora nåde och i din goda vilje, så är det oss evig nog. Och där ber man för våra medmänniskor att de må få lära dig att känna, så de inte först och främst tränger hjälp ifrån dig, men så de tränger dig själv. Det är unnås Gud för Kristi blod. Vi må i himmeln havne. Amen.
Synd och straff blev lag.
mig. Jag löst om på ham vill se. Det gäller och för dig.
Så är jag fri. Min själ är frälst. Det gjorde Gud för mig. Når skriften säger vem som helst.
Jag lid i himmel till dig.
nåde var størst, og jeg fant min frelse i
Jeg ser min hjemløs.